Någon gång i mitten på 1970-talet så fanns det i USA en man som hade varit missionär i Indien. Och han var återkommen hem till Amerika. Och så tänkte han så här att jag vill summera mina erfarenheter ifrån missionsfältet. Och kanske skriva upp vad man inte ska göra. Och möjligtvis också vad man kan ha glädje av att göra. Det där tog fart och så småningom så utkristalliserades det någonting som kallas för församlingsväxtinstitutet. Där man alltså började studera församlingstillväxt. Och då är det ju så här att tidigare hade man bett för människors frälsning. Men sedan blev det allt vanligare att man ägnade tid och kraft åt församlingstillväxt. Och de här två sakerna ser ju ut att vara nästan detsamma. Och ändå är det en avgrund emellan. Därför att människors frälsning är en sak och församlingstillväxt något helt annat. Och det här är ju ett fenomen som hör ihop med hela den kultur vi lever i. Ett annat sätt att tänka, ett annat paradigm, ett annat sätt att överhuvudtaget tolka tillvarons villkor. Och vi kan ju tänka oss så här att du går ut på stan och så frågar du folk. Du får välja mellan två personer. Säg mig vem av dem som är helgon, Moder Teresa eller Benny Hinn. Och då kommer naturligtvis många att säga att jag känner inte till någon av dem. Men lite mera bevandrade personer kommer att göra ett val. Och jag tror inte att jag överdriver när jag säger att jag tror att åtminstone 3/4 kommer att satsa på Moder Teresa. Och dessutom, när du studerar vilka det var som istället la sin röst på Benny Hinn, så kanske du möter många karismatiska kristna. Frågan är, ska nådegåvor användas på det sättet att man flyger jorden runt och har jättekampanjer med lyxhotell och bodyguards, livvakter? Eller handlar det om att på något sätt sträcka sig ut mot de hjälplösa? Det är det vi ska fundera lite grann över idag. Gud och mammon ska det handla om, för det är ju en viktig dimension i vishetens gåva. Och då kommer vi överens redan från början om att vi är frälsta i Kristus. Vi behöver alltså inte ha dåligt samvete. Utan du har det renaste av alla rena samveten därför att du är frälst i Kristus. Så lägger vi den saken på hyllan och studerar istället en rad praktiska konsekvenser och lite grann hur vi ska förhålla oss. Vi börjar i alla fall i Matteus 6 och läser verserna 24 och 25. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Ingen kan tjäna både Gud och mammon. Men i regel så har vi väl någon gång i livet alla tänkt att jo, det ska vi kunna gå. Det jag vill i alla fall testa. Men Jesus vet ju vad han talar om. Och då gör vi iakttagelse nummer två. Att det här med att tjäna mammon, det kan börja med att man bekymrar sig för maten. Vi tänker ju mammon, ja det är ju guldkalven och det är vräkiga palats och champagne för en miljon eller någonting sånt här. Det är mammon. Men det börjar mycket vardagligare. Att bekymra sig för livet. Och på samma sätt som jag nyss sa att vi har rena samveten i Kristus, så ska vi också konstatera att så fort vi upptäcker någonting som behöver ändras, så är det ju en fråga om bön och inte en fråga om ansträngning. Alltså, Herre, hjälp mig att få rätt syn på mina bekymmer. Vi bläddrar fram några sidor och kommer till Matteus 10 kapitel. Jesus ger en liten arbetsbeskrivning åt sina lärjungar. Och så säger han så här, jag börjar i 7 versen. Och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten. Inte lädersäck för resan. Inte 2 livklädnader. Inte sandaler eller stav, ty arbetaren är värd sin mat. Jag hoppar till vers 16. Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och i sina synagogor ska de gissla er. Vilken kallelse. De fick inte ens ha en stav med sig. Om det nu skulle betraktas som en otillbörlig lyx, jag vet inte riktigt. Men här finns ju ändå ett mönster värt att ta vara på. Vad händer med oss som har både guld och silver och koppar i våra bälten? Hur ser vår andliga kamp ut? Vad är det som hindrar oss från att nå ut med budskapet? Jag sänder er ut som får mitt ibland vargar. Ja, på många håll i världen så är det ju förenat med livsfara att vittna om Kristus. Och förenat med livsfara att omvända sig till Kristus. Vi lever ju i en sorts reservat. Ett naturreservat kanske. Därför att vi möts bara av förakt. Men vi måste ändå på något sätt vara vaksamma mitt i allt. Och det hänger ihop med vartannat det här. Man önskar sig naturligtvis lite återförsäkringar. En skottsäker limousin kanske, eller något annat sånt här som skulle göra tjänsten lite lättare och lite mera strömlinjeformad. Jesus talar om deras liv som ska uppväcka döda, driva ut onda andar och göra spetälska rena. Och det är inte i första hand kanske en arbetsbeskrivning utan en rad säkerhetsföreskrifter. Vi backar lite i Matteus till 4:e kapitlet. Matteus 4, verserna 1-4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till sist hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Evangelierna betonar ju att Jesus i sin tidiga tjänst, sitt tidiga liv, reproducerade Israels folks historia. Han var i Egypten ett tag och nu var han 40 dygn i öknen, vilket fick motsvara de 40 åren för folket. Och frestaren kommer och serverar 3 frestelser. Och Jesus ger svar på tal för alla 3. Och de svaren finns alla i det tal som Mose höll till folket efter ökenvandringen. 5:e Mosebok 6 och 7 tror jag ungefär. Men den första frestelsen är ju på ett sätt den intressantaste. Tänk om Jesus hade tagit upp en sten och sagt: var det smörgås? Och stått där med ett rundstycke med smör och ost och kanske lite persilja ovanpå. Då hade vi inte varit här. Då hade hela spelet om frälsningen gått förlorat. Och jag skulle önska att detta var en mer utbredd insikt hos Guds folk i vårt land. Därför att när du betros med en nådegåva så svarar Gud för kraften och visheten i det du gör. Men du svarar för renheten. Inte så att det blir fråga om någon självrättfärdighet, men ändå att vara vaksam på att använda gåvan för andras räkning och inte för sin egen. För blandekonomi är förfärligt farligt. Och jag vågar påstå att de flesta, kanske alla, riktiga väckelser har spårat ur på den här punkten. Det är mycket svårt att använda det Gud har anförtrott åt den, att använda det bara för andras räkning. Och det är ju det som testas här när Jesus befinner sig i öknen och omsider blev hungrig, som det stod i gamla översättningen. För att fördjupa nu det här lite grann, tanken om nådegåvor och nådegåvornas förvaltning, då ska vi bläddra till 2 Korinthierbrevet 4. Jag börjar läsa i 5:e versen och läser till och med 12. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesus skull. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna. Nerslagna, men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv ska bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesus skull, för att också Jesu liv ska uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss och livet i er. Det är ju en märklig text det här. Det handlar ju inte bara om att förvalta nådegåvorna utan att ta för sig för egen räkning. Utan det här som jag uppfattar som en av de allra viktigaste texterna om nådegåvor, den talar ju också om att nådegåvan är förenad med delaktighet i Kristi lidanden. Och det är för att man ska vara trovärdig. Det står så här. Den väldiga kraften ska vara Guds. Ska befinnas vara Guds, stod det i 1917. Det tycker jag kanske gör det hela en aning klarare. Att ingen ska kunna tro att det var du. Att du hade ditt finger med i spelet. Utan alla skulle tro att ja, han kan ju inte sånt. Det går ju inte. Det måste vara Gud. Och just därför skriver Paulus att vi är alltid trängda. Vi har skatten i lerkärl. Gud skapade människan av stoft från jorden. Skatten i lerkärlet. Och genom sprickorna i lerkärlet så läcker det ut välsignelse. Och därför så låter Gud det finnas sprickor i lerkärlet ibland. Watchman Nee var ju en förkunnare i Kina som länge satt i fängelse för sin tro under Maos tid. Jag köpte en liten bok av honom i något sånt här bokställe en gång i världen, det var länge sedan. En liten tunn bok, och jag tänkte, den kan ju inte vara så farlig. Den första meningen var som en knockout. Varje kristen kommer förr eller senare underfund med att det finns bara en människa som kan hindra hans tjänst för Gud. Och det är han själv. Eller som det också kan uttryckas. Det finns inga stängda länder om du bara inte har kravet för att komma hem igen. Och det är här vi måste hitta en sorts balanspunkt. Jag tycker det här är väldigt svårt. Jag står inte här och talar om att detta är en bagatell. Det här är enkelt, det är bara att sätta igång. Utan vi lever i en kultur och en miljö där detta är förenat med stora problem. Och det är den viktigaste orsaken till att vi inte når ut. Att det glesnar i bänkarna och att en församling i veckan läggs ner i Sverige. Därför att när vände trenden? Jo, det var när välståndet blev allemansrätt. Då började avfolkningen. Nu kan det ju gott hända att euron vinglar över kanten och att vi kanske hamnar i väldiga svårigheter. Det vet man aldrig. Och då kan det hända att vi når ut på ett sätt som vi inte hade tänkt oss förut. Det vet vi inte. Det är bara att vi förstår under vilka villkor som vi förvaltar den väldiga kraften. Uppväck döda. Vi går till Romarbrevets 8:e kapitel. Och ska vi läsa ett stycke ur slutet av det här kapitlet. Jag börjar i 31 och läser till och med 37. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Början av det här stycket ter sig ju väldigt rart och glädjande. Om Gud är för oss så kan ingen vara mot oss. Nej. Men tjänsten, efterföljelsen, en seger. Vad är en seger i Guds rik? I allt detta, nöd och ångest, nakenhet, fara eller svärd, i allt detta vinner vi en hyperseger, står det faktiskt i grundtexten. Och det var ju en iakttagelse som redan Augustinus gjorde i början på 400-talet efter Kristus. Och han myntade ofta citerade frasen att martyrernas blod är kyrkans bästa utsäde. Det är i förföljelsetider som kyrkan växer. Att ge kyrkan statsbidrag och samtidigt skratta åt kyrkan, det är det effektivaste man kan göra för att ta död på den. Och det står ju ofta i kristna tidningar att trots att det är sån förföljelse så växer församlingen. Jag vill inte säga tack vare, men det är ändå så att det är i tider av förföljelse som församlingarna växer. En seger. Att förlora, det är att vinna. Så enkelt är det. På pappret. Men det gäller ju inte varje gång man drar en nitlott, förstår man väl. Utan det handlar ändå om förluster vi gör för Kristi skull. Jag måste få berätta en liten anekdot så det inte blir för allvarligt det här. 1968 så skaffade vi oss ett litet torp, vår familj, långt in i skogarna i norra Bohuslän. Och det var mycket som var trasigt. Torpet hade stått obegagnat under lång tid. skorstenen var dålig till exempel. Den kunde ramla ner i huvudet på folk. Så att jag åkte iväg och skaffade tegel. Men torpet låg fjärran från alla körvägar. Det var 400 meter ner rakt genom skogen, ner till torpet. Så jag bad en man i den lilla byn att komma och hjälpa mig. Han kom med traktor och kärra. Och han hade som sitt jobb att hjälpa bönderna med skörden och med lite av varje sånt där. Så han körde ner teglet och så frågade han om man kunde göra något mer. Ja, jag hade några gamla järnkaminer som jag gärna vill bli av med. Och han tog dem och sa, jag tar dem till tippen. Och så frågade jag till sist, vad blir jag skyldig? Ja, sa han och tittade på klockan. Jag brukar ta 15 kronor per timme. Men nu har jag bara hållit på i 50 minuter, så vi säger väl 10 kronor. Jag tyckte det kändes pinsamt att betala 10 kronor för allt det här. Så jag försökte övertala honom att ta lite mer. Jag berättade bland annat vad reparatörerna på röntgen tog när de kom för att laga trasiga röntgenapparater. Det var helt andra tariffer, det kan jag ta om. Han klev upp på sin traktor som stod och puttrade. Och så trampade han ur kopplingen och la in en växel. Jag stod ju där med 15 kronor i sedlar var det ju på den tiden. Och så böjde han sig ner och så nappade han åt sig tian. Och släppte upp kopplingen och traktorn började puttra iväg. Och så sa han, en ska inte vara dyr när det inte behövs. Och det tycker jag, det har blivit lite grann av ett ordspråk. Inte för att vi alltid lever efter det, men det, vilken vishet. En ska inte vara dyr när det inte behövs. En seger i Guds rike. Och det är ju faktiskt så att om vi ska jämföra världens vishet med Guds vishet, så är det precis här som skärningspunkten ligger. Korset. Ett helt annat sätt att vinna seger. Två olika modeller för seger och framgång, om du så vill, som inte går att blanda med varandra, utan som ändå måste hållas isär för att förvaltningen av nådegåvorna inte ska resultera i att man kanske drar andra och sig själv in i djupaste villfarelse. Jag påminner om vad jag sa förra gången, att det är först när fordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Och när nådegåvorna kommer i rörelse, det är då som risken för trafikolyckor blir som värst i Guds församling. Och då behöver man alltså hålla i ratten. Det måste vi göra. Det är inte farligt med nådegåvor, det är underbart med att få se Guds ande verka, höra Guds ord talat. Men det är lite av en livförsäkring, både för talare och åhörare, eller för förebedjare och sjuka, om nådegåvan förvaltas i trångmål och inte i bekvämlighet. Vi ska fortsätta i Lukas evangelium, 14 kapitlet. Och ska läsa slutet på kapitlet från 25 till 35 verserna. Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjung. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom och säga: den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga om han med 10 000 man kan möta den som kommer emot honom med 20 000? Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred medan den andra ännu är långt borta. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med. Stora skaror följde Jesus. Och det är säkert ingen djärv gissning att det var små skaror som följde honom efter denna katastrofala predikan. Jesus stötte bort människor. Därför att många kanske följde med för att få se honom göra under eller kanske till och med lära sig hur man skulle göra. Den missuppfattningen förekommer ju. Och det kanske fanns andra motiv som inte var så lyckade. Jesus går ut starkt redan från början. Ska man hata sin familj, sina föräldrar och syskon? Vad är detta? Ska man hata sitt eget liv? Det är kanske så här att man löper risken. Och det kanske finns någon som blir djupt olycklig just när du blir kristen. Och som kanske tar ut skilsmässa eller kanske på annat sätt skapar svåra problem. Ni ska inte tro att jag har kommit med frid utan jag har kommit med svärd, säger Jesus. Alltså att beräkna kostnaden handlar inte om att sälja allt man äger och bli uteliggare. Men det handlar om att förstå vad efterföljelsen kan dra med sig. Vi tänker oss till exempel att du börjar be för sjuka. Och i början är det inte många som blir friska. Men du ger inte upp. Du har på känn att Gud vill att du ska be för sjuka. Och en vacker dag så säger Herren att du har varit trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över det som är mera. Och så ökar han kraften i din tjänst. I början när väldigt få blev friska så hade du ett lidande att det var en besvikelse. När du ändå hade bett och riktigt suckat inför Gud för de sjukas räkning. Men om vi tänker oss att var femte cancersjuk som du ber för blir frisk, då har du ett annat lidande att bära. Nämligen att telefonen ringer dag och natt. Du kan aldrig gå och sätta dig på tåget till exempel utan att folk känner igen dig. Och plötsligt så är hela kupén full med folk som lider av olika sjukdomar. Eller vi tänker oss att du får en profetians gåva. Ja, i början uppmuntrande budskap, men så småningom så börjar Herren att peka på sånt som inte är rent och som inte är riktigt avsett för allmänt beskådande. Och så får du börja tala om det. Kanske i en rum med vederbörande. Kanske så småningom också i församlingens mitt, så som Jesus säger i Matteus 18. Har du inte haft ovänner förut, så får du det då. Men har du beräknat kostnaden innan du ställde, så att säga, ditt liv till Herrens förfogande, så vet du att detta är inget onormalt. Du har inte gjort fel. Du har inte misstagit dig eller misslyckats. Det är så här det är. När saltet blir socker, så smakar det gott. Men det har inte längre den kraft som saltet har. Det kan se likadant ut, men det är inte samma sak. Markus 8 kapitel och 34 vers. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper den människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Ju mer vi vinner av denna världens goda, desto mer riskerar vi att förlora vår själ. Och det är ju allvarsamma ord. Och vi som alltså lever i en välståndskultur, vi kan ju också notera att psykiatrin sprängs nästan inifrån. Den psykiska sjukligheten växer lavinartat. Jag tycker det är en sån märklig händelse när jag gick medicinkandidat på invärtes medicinsk avdelning hösten 1961. Så fick vi in en kvinna som led av anorexi. Hon vägde 33 kilo. Och i likhet med många anorektiker var hon en väldigt trevlig människa. Men docenterna sa till alla kandidater att de skulle gå till den avdelningen och titta på henne. För som de sa, det här kommer ni aldrig få se någon mer gång i livet. Men det var som sagt 1961. Vem hade väntat sig att folk skulle skära sig i armarna? Vad händer med oss när välståndet växer? Ni kan inte tjäna både Gud och mamma. Vi ska gå till Johannes 12 kapitel också. Johannes 12:24-26. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig så ska min fader ära honom. Vetekornets lag. Om inte vetekornet faller i jorden och dör, så är det ett ensamt korn. Man kan ju inte fria utan att riskera att få ett nej. Ja, ja, du är en trevlig prick, men du är inte min typ. Och det är inte så ovanligt när man samtalar med människor som lider av ensamhet. Att just det här steget att våga gå ut i det som kan upplevas som en förkastelse istället för en bekräftelse. Att den risken orkar man inte ta, vågar man inte ta, kan man inte ta. Varför blir det ett ensamt korn? Men tanken är ju också denna att du har ett helt liv. Du är rik. Du har fantastiska resurser att ge ut. Din tid, din uppmärksamhet, inte bara din plånbok utan allt möjligt som hör ihop med ditt liv. Titta dig i spegeln och säg att jag har mycket att ge bort. Därför att vi lever i den märkliga situationen att du kan ge liv till andra. Du kan ge av ditt liv så att andra blir levande. Det är liksom bara i Jesu närhet som detta fungerar. Men där gör det det. Och det ger en intressant och ny dimension åt ens liv. Apostlagärningarna ska vi bläddra till 3 och läsa de första 7 verserna. Apostlagärningarna 3. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid 9:e timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be för dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå." Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Silver och guld har jag inte, men jag har något annat som jag kan ge. Och de här båda rikedomarna kan inte enkelt blandas med varandra. Vi ska runda av det hela med Filipperbrevets 4:e kapitel. Vi kommer efteråt att ha kaffeservering, men till den kommer vi också att ha en frågestund eller samtalsstund som vi får ventilera våra funderingar kring de praktiska problemen. Det är ju lätt att säga såna här teoretiska saker, men hur gör man det praktiskt? Nåväl. Filipperbrevet 4:4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Det har glatt mig mycket i Herren att ni till slut har låtit er omtanke om mig blomma upp. Visst tänkte ni redan förut på mig, men då hade ni inte något tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det finns ju en liten frestelse att man tar den sista versen och nöjer sig med den. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men sammanhanget är ju intressant. Jag kan vara fattig och jag kan leva i överflöd. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det behövs kraft för att leva i överflöd. Det hade vi kanske inte väntat oss. Kraft att vara hungrig och kraft att vara fattig, ja. Men kraft att leva i överflöd. Det här är nu en viktig text, därför att allt det här jag har talat om leder förfärligt lätt till att man blir asketisk. Självplågeri. Du vet, det började ju redan med ökenfäderna som gick ut och satte sig på en pelare ute i öknen eller någonting sånt här. Och skulle döda sitt kött. Och sen har det varit klosterväsende och sen har det varit alla möjliga såna här olika former av asketiska övningar. Judarna, de tycker att kristna är konstiga. De gläder sig ju inte åt livet, utan de ska plåga sig själva. Det är väl inte alla kristna som gör det bevars, men ändå. Vi har ett asketiskt drag i kristenheten som judarna inte hyllar i sin tro. Och här visar Paulus en väg att det inte handlar om självplågeri, utan att det handlar om ett glädjebyte. Det är väldigt viktigt. Om du inte kommer ihåg något annat ifrån den här dagen, så kom ihåg det. Det handlar om ett glädjebyte. Gläd er i Herren. När då? Alltid. Alltid. Därför att ju mer vi upptäcker av den glädjen. Och här har ju ingen av oss skådat mer än ett smakprov. Herre, uppenbara ditt rikes glädje för mig. Hjälp mig att alltid glädja mig i Herren. Ja, då får man samtidigt förmågan att både vara hungrig och vara mätt. Att vara fattig eller leva i överflöd. Jag är nöjd med det jag har, som Paulus skriver. Och det är ju en underbar egenskap. Därför lycklig är ju bara den förnöjsamma människan. Den som är nöjd med det han har, vare sig mycket eller lite, han är rik och han är lycklig. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och det här, det liksom börjar. Det spännande, det annorlunda. Gör er inga bekymmer för något. Ibland använder vi uttrycket att ta dagen som den kommer. Och det är ju förfärligt svårt att inte bekymra sig för morgondagen. Jag kan inte säga att jag är någon särskilt duktig världsmästare på det området heller. Men det är ju i alla fall så att man får lov att leva bekymmersfritt. Det är till och med nyttigt. Var dag har nog av sin egen plåga. Ni behöver inte ta ut något i förskott. Gör er inga bekymmer. Upptäck glädjebytet i Kristus. Och upptäck vad du har att ge bort. Ni har fått för intet, så ge också för intet. Inga egna smörgåsar, men ge, ge, ge. Underbart. Ett utgivande liv istället för det krävande livet. Till sist en enda vers ur första Korinthierbrevet 9:19. Nu ska jag läsa ur Bibel 2000. Där jag tycker att de har fått en så fin svenska på det hela. Första Korinthierbrevet 9:19. Paulus skriver: fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till allas slav för att vinna så många som möjligt. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas slav eller tjänare. Och det är friheten i Kristus. Det finns inget tvång i det här. Utan det är ju att upptäcka ett helt annat sätt att leva. Det som liksom bärs av Guds vishet istället för människors vishet. Ett underbart liv, ett meningsfullt liv, ett liv i tacksamhet.